Podplay.
Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt där relationsexperten Mikael Larsen berättar hur man ska göra tiden efter att man lämnat en psykopat eller narcissist. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Vid något tillfälle så var hon ju helt så här rabiat, vet du, och hon sprang och hämtade kniv och jag sprang ut. Och så hör jag min son säga, nej, nej mamma, inte kniv, inte kniv. 12 bast.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes.
Veckans gäst är Lasse. Välkommen hit, Lasse.
Tack så mycket.
Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv?
Jag är en man på 49 år. Jobbar med människor.
Hur kommer det sig att du vill vara med i podden?
Ja, jag tycker det är viktigt att lyfta det här för att jag har själv varit utsatt för våld i nära relation i över 20 år. Har först nu i efterhand förstått att jag levde ihop med en narcissist eller en psykopat. Det är ju sådana här starka ord som man kopplar ihop med filmer kanske och thrillers och sådär. Men har förstått nu i efterhand, för man vill ju läsa till och läsa om vad man har varit med om, försöka förstå. När man pratar om våld i nära relationer idag i Sverige och har gjort de senaste decennierna, så är det ju kvinnor som är offer och män som utövar våldet. Att en man skulle vara utsatt för fysiskt, psykiskt våld, det finns ju nästan inte hos folk på deras världskarta att det skulle hända. Så att just det här att lyfta det så att andra män som kanske lyssnar på det här vet att det här är vanligare än vad man tror.
Det här handlar ju då om en kvinna som du träffade och som du också sen fick barn tillsammans med. Men kan du börja med att berätta, hur började allting?
Jag träffade den här kvinnan då som var från ett annat land. Vi var väldigt olika. Jag har ju alltid varit en väldigt lugn människa. Snudd på väldigt blyg. Och hon var ju min raka motsats. Man brukar ju höra att man blir swept off. Liksom att man blir bara sveper med i någon slags rosa moln och sådär. Och det var väl lite grann det som hände. Jag hade liknande intressen och det var musik, det var matlagning, det var allt egentligen. Det klickade. Vi träffades här i Sverige genom vänner då, kan man säga. Och jag kan väl minnas lite grann att hon var ju väldigt på.
På vilket sätt var hon på?
Ja, men liksom det märktes ju att vi hade ju känt varandra ett tag. Så hon hade ju lärt känna mig, hur jag var som person. Och så hon var ju väldigt sådär, inte på ett dåligt sätt, men liksom väldigt intensiv och ville att det skulle hända saker fort. Jag har sedan jag var liten varit väldigt, väldigt blyg. Jag är umgicks mycket med familjen och varit väldigt släkt- och familjekär person då. Jag har alltid varit snäll, gillar att vara snäll, och det kommer från när jag var liten. Att jag märkte att om jag var snäll så fick man ju bekräftelse, och jag tyckte om att göra andra glada, och så har jag alltid varit. Och Hon var en person som väldigt intensiv, passionerad person. Jag skulle vilja säga, jag vet inte om man kan säga eldig, men liksom lite här. I och med att vi var så olika, hon var ju från ett annat land och det blir ju kulturella skillnader. Och då blir det ju lite spännande. I början var det ju bara väldigt positivt. Jag bara sveptes ju med. Och det var egentligen då, i början så var det liksom inget negativt.
Hur skulle du säga att den här relationen utvecklade sig sen framåt? Från den här intensiva början till när ni kom till den här punkten att ni skaffade barn och så?
Hon ville ju gifta sig väldigt fort och skaffa barn väldigt fort. Det där är ju ganska klassiskt då. Ska gå fort, fort, fort. Men är man uppe i ett rosa moln, då tycker man, ja men här, jag fick ju höra att hon hade hittat sitt livs kärlek och jag var ju hennes allt som hon någonsin hade drömt om. Hon tyckte jag var snäll, hon tyckte liksom allt va. Så det kändes ju liksom som wow, häftigt. Och hon visade upp en fin sida. Sen när vi gifte oss då och flyttade ihop, och vi flyttade ihop först i en lägenhet och en liten tvåa. Men jag märkte ju ganska snabbt, även innan vi gifte oss och när vi hade flyttat ihop och det blev vardag i det hela. Då var det inte bara liksom att vi bodde på olika håll och man träffas, man går ut, man dejtar, man har kul. Nu bodde vi ihop.
Hur snabbt gick det tills ni flyttade ihop?
På ett halvår kanske. Hon var ju väldigt sådär skicklig på något sätt. Det är ju lätt nu. Det är ju som skillnad att sitta här nu och tänka tillbaks. För att nu ser jag ju alla de här grejerna som jag inte såg då. Eftersom det smyger ju sig på det där. Men hon var ju väldigt skicklig att få det dit hon ville. Så jag tänkte ju liksom, visst, why not? Det är inte sådär, men liksom man pratar ju. Det var inte bara hux flux, nu ska vi ha barn så. Utan vi hade ju pratat om det. Men och så kändes det rätt då.
Kom de här varningssignalerna mycket där när ni flyttade ihop just?
Ja, det blev ju några små, alltså inte så jättemycket, men just det där att det kommer smygande på. Hon blev arg mycket lättare om det inte blev som hon ville. Och i början så, även om jag var en blyg person, så jag kunde ju försöka att bråka tillbaks eller diskutera va. Men i och med att hon la ju ribban ganska högt för mig. Som kom från ett hem där vi aldrig bråkade, aldrig diskuterade, aldrig. Jag var en konflikträdd person då, hatade bråk. Så vad jag gjorde liksom, du vet, man försöker kämpa sig upp till den där höga ribban. Och så kom man dit, ja då åkte ju ribban 10 meter till upp. Så kändes det, och det gjorde ju då att jag backade va, redan från början. Och där började ju ett mönster.
Och när skulle du säga att den här relationen tydligt börjar försämras?
Det var väl i samband med någon födelsedag när jag fyllde år. Och jag fyllde jämt. Och eftersom mina födelsedagar alltid sedan jag var liten, det var en sån här släktgrej då. Eftersom, ja, när jag fyllde år så kom alla va. Det brukade vara trevliga fester när jag fyllde år. Och då är det klart att när jag fyllde jämt så ville ju mina föräldrar och göra någonting då. Vi började fråga och sådär. Men då sa hon då att hon skulle ordna det där. Så hon hamnade ganska tidigt lite grann på kant med min familj och sådär. Hon försökte ju markera revir, känns det som. Men så vart det, när jag kommer inte exakt ihåg, men det blev ändå att mina föräldrar och släkt och så, de kom ju. Och det var väl någon händelse innan där också, att min fru då inte ville gå med på, och en av mina släktingar som mådde dåligt, skulle en kusin skulle komma, och vi fick inte bo hos oss då för henne. I vår familj hjälps man åt va. Så där var det ju den första liksom grejen. Och då var jag lite mer stark på något sätt. Jag hade inte kommit så långt in. Det var bara efter ett par år kan man säga. Vårt barn var 1 år.
Ni skaffade barn hur fort?
Ja, vi skaffade ju barn egentligen 1 år efter vi gifte oss, så föddes vårt första barn. Det första liksom traumatiska händelsen, det var ju när vi skulle köpa en parabol. och massor med delar. Man köpte den där, vi köpte den på det stället. Du vet, man får ett paket och det var ju hur mycket grejer som helst. Och i och med att jag inte alls är någon teknisk människa. Jag klarar av IKEA-möbler och sånt givetvis, men det här var ju liksom tusen. Alltså det kändes som det var massor med bitar som skulle hålla på och så vidare. Och då blev hon irriterad ganska snabbt att det gick så långsamt och hon började säga att jag var värdelös, att jag inte klarade av det där redan då. Det här pratar vi liksom om bara första året det här. Det var innan vårt barn föddes. Det var väl första gången hon slog mig faktiskt med en del av en liten, inte stor, det var ingen jättegrej, men för mig var det ju, det kändes ju, vad händer liksom?
Hur kom det sig att det blev så, menar du? Att...
Nej, men hon blev så fysisk när hon blev arg, liksom hotfull, så här, gick emot och sådär. Jag försökte bara ta mig förbi henne för att jag kände mig inträngd, va? Och det var då hon liksom tog tag i någon sån här stång som hon hade i handen och slog till på benen liksom. Och det var väldigt, väldigt obehagligt. Och då, det var väl då gick jag ut, va, när hon gjorde det där. Och bara tyckte det var jättehemskt. Men då var jag det var så färskt allting och jag blev bara chockad. Under mina de här åren med henne så har ju hon trossat haft sönder 5 par glasögon för mig. För det var ju ett sätt när vi bråkade, så hon var snabb, reptilsnabb och tog glasögonen och så bara knäckade sönder dem. Så jag har ju fått 3 par glasögon av min mamma, de till slut så men kostar ju en del. Och jag alltså, ser ju inte utan glasögon, jag är astigmatisk och närsynt, så att då går man ju omkring som, det är ju hemskt liksom. Och just den där makten som hon hela tiden ville ha. Hon hittar ju sätt att få makt och säga saker, att hon skulle komma till mitt jobb och skrika och bråka. Hon skulle gå hem till mina föräldrar och göra någonting. Hon skulle, så jag gillar gärna att säga att hon skulle göra en skandal och såna här saker. Och eftersom hon visste att jag skämdes ju för sånt där, tyckte det var jobbigt. Och liksom, hon hade läst av mig från början, känns det som, så här efter. Jag vet att hon gjorde det.
Frågade hon ut det mycket i början?
Ja, precis. Hon ville ju gärna veta massa saker, vad jag tyckte om en det ena och en det andra. Och det kändes ju liksom som att jag ville berätta också. Där i början, liksom, när allt var bra, då jag bara öppnade upp mig som en bok, va? Och talade om vad jag tyckte om, vad jag liksom, liksom allt. Och det där använde ju hon sen. Många, när man pratar om relationsvåld, så är man ju fast i det här fysiska våldet, och det är ju hemskt i sig och det är ju väldigt mycket obehagliga grejer, folk som dödas och allting, men det som faktiskt också kan leda till att folk tar livet av sig, och särskilt bland män som inte får hjälp, det är ju den här psykiska misshandeln. Du blir så liten, det är nästan systematiskt då, hela tiden vill säga att man är patetisk, man är inte värd någonting, du har inte rätt att säga det här, och hon man kände sig som att hon hade någon slags sjätte sinne, va? Hon har ju liksom fått mig att börja ljuga. Jag har aldrig någonsin när jag träffar henne varit någon sån här som ljuger, för jag i min värld ljuger man inte, va? Små vita lögner kanske, men du vet, så här undanhålla saker, och det var ekonomi, det var allt. Hon kunde stänga dörren och hota mig liksom att jag hade tagit, det var 400 kronor eller någonting som hon hade lagt i en låda. Och 2 timmar stod vi där inne i rummet, dörren var stängd, hon stod framför dörren hotfullt liksom, och jag visste ju att hon kommer förr eller senare blir arg, så arg att hon tar till fysiskt våld, för så var, man lär sig signalerna, va. Jag försökte ju alltid sticka ut. Jag har varit med om det här så många gånger, att de gör en sak, hon utsatte mig för fysiskt och psykiskt och såna här saker, och sen efteråt så kommer hon ju, när allt blir bra så ska jag be om förlåtelse då, för det var ju mitt fel, hade inte jag gjort så först så hade inte hon gjort det här. Och så lovade hon att hon, ja förlåt då, liksom så här, att hon sa att hon ångrar att det hon gjorde, men inte, bad aldrig mig om förlåtelse, för hon tyckte inte att hon hade gjort fel, men hon ändå gjorde hon så att jag vaggades in i något så här falskt lugn, släppte ner garden och tänkte att okej, hon kan väl inte göra om det där. Och så hände en sån där grej, va, att jag blev instängd i rummet, för hon hittar inte 400 kronor i röran inne i våran garderob där. Och då hamnar man ju i en väldigt hemsk situation. Du ska i huvudet, mitt huvud så pågick liksom en brottningsmatch kan man säga. Hon har ju även gjort ett antal försök när hon har tagit tabletter. Men sen var det väldigt mycket hot. Och det var läbbiga grejer som... det hände ju alltid sen när klockan var 11:30 på kvällen. När man hade bytt om, man låg och läste. Eller så vid något tillfälle så började hon prata med en annan röst. Det lät som det var en annan person i henne. Och så sa hon åt mig att jag skulle inte övertala henne, den här. Hon pratade liksom om sig själv fast i tredje person. Att jag skulle låta bli att övertala henne om att inte ta livet av sig. Jag fick gåshud alltså. Då kände man sig liksom så här, vad gör jag nu liksom? Och jag försökte ju, jag är jätterädd liksom och tänkte, vad är det här? Så det var ju mycket sånt här, hon spelade ju med mitt huvud hela tiden. Hon blev så förbannad på mig så hon skulle bara liksom rivas och lösas och allting. Och jag fick ju hålla i hennes armar.
Kom de här utbrotten från ingenstans?
Ja, det kunde vara pengar, så det var ekonomi hela tiden. Eftersom hon hade fått för sig att jag var ganska, hade bra ställt och mina föräldrar jobbade med yrken som sådär. Hon såg liksom från början, största vinsten liksom. Men hon skulle hela tiden ha mer. Vi flyttade 2, 3, 4 gånger liksom. Köpte massa saker. Och jag fick ju inte ha koll på ekonomin. Jag hamnade ganska snabbt hos kronofogden.
Kan du berätta mer om det här ekonomiska våldet och på vilket sätt hon tog kontroll?
Ja, det var ju att jag skulle ju sätta in alla mina pengar på hennes konto. För hon skötte räkningarna då. I början var det jag som skötte räkningarna. Men hon tog ganska snabbt över, för hon anklagade mig för att slarva och sådär. Och så då tänkte jag, för att slippa bråk, kan man göra det du då? Och då blev det så att vi hade ett gemensamt konto där hon skulle betala räkningarna från då. Och jag litar ju blint på att hon skulle göra rätt, för varför skulle hon ljuga för mig? Så att det blev ju så att jag satte hela min lön, och då tänker väl många så här, varför gjorde du det? Du kunde ju väl ha behållit mig. Hon hade järnkoll. Hon hade järnkoll på det. Och jag är en sån som inte ljuger, och varför skulle jag säga att jag hade, säg, 10 000 när jag fick 13 000 då. Utan jag gjorde det där för jag tänkte att okej, hon betalar räkningarna och sen så kan vi kolla sen gemensamt hur mycket har vi kvar till mat och sådär. Det gjorde ju bara att hon efteråt när jag frågade hur mycket blev det över nu. Vadå då? Litar du inte på mig eller? Nej, förlåt. Det är så, sa jag. Förlåt. Förlåt blev ju ett väldigt vanligt ord i min vokabulär under de där åren. Mer och mer och mer. Jag bad om ursäkt för allt. Känns som att man bad om ursäkt för den person man var. Det blev ju att jag fick, skulle jag handla? För det gjorde ju inte hon. Det finns kyrkor, Frälsningsarmén, Livets Ord, som har socialtjänst liksom på sina, där de hjälper. Men du vet, det går ju inte mer än ett, alltså man kan ju inte komma dit hela tiden. Mina föräldrar fanns ju också. Men att gå hem till sina föräldrar när man är vuxen man, liksom, det vill man ju inte heller. Och man fick ju hela tiden frågor, varför? Och jag skämdes ju för det där.
Hon berövade dig egentligen på hela din ekonomi?
Ja, jag fick ju, det blev ju så att jag skulle handla och säga, du får sköta det bäst du vill, sa hon. Vadå då? Ja, men jag vet inte, lös det. Och när jag inte kunde gå till kyrkan, när jag inte ville igen gå till mina föräldrar, vad gjorde jag då? Jo, jag snattade. Så lågt sjönk jag. Att jag snattade, där vi pratar sådana här små grejer, du vet, skinkpaket som gick ner i, jag hade en jacka med ganska stora fickor.
Men var det här då medan ni hade den här relationen? Hon bad dig gå och handla, men du hade inga pengar.
Nej, precis. Och sen så hon, däremot så åkte vi ut på helger till såna här stormarknader och elektronik, och hon ville ju köpa massa saker. Hon köpte ju på kredit. Hon hade kreditkort. Jag var ju väldigt noga då med att vi skulle betala de räkningarna. Medan det som stod med mitt namn på, det var inte lika viktigt. Och därför hamnade jag hos kronofogden. För det blev ju så att jag tog, vid ett tillfälle jobbade jag med något där det var liksom provisionsbaserat. Va? Och när man mår så här dåligt då, som jag mådde, då kan man ju inte prestera på ett sånt jobb. Och det blev ju att jag tog såna sms-lån och dyra krediter. Så kom jag inte hem med pengar, så kunde, då, jag var livrädd för det. Jag är jätterädd för att komma hem med 0 kronor. Va? Så att till och med, alltså det drevs till dels att snatta och dels att ta såna här dyra krediter. Jag gick runt med 0 kronor jämt.
Men betalade hon räkningarna med det här gemensamma kontot?
Ja, alltså hon hade ju full koll och jag visste ju inte hur mycket pengar som fanns egentligen. För hon jobbade ju mycket också. Och jag fick ju, så fort jag frågade så var, och jag vet ju att hon skickade pengar till familj och så. La undan. Hon köpte grejer och så här, och det var på hennes villkor hela tiden. Hon hade full koll, järnkoll. Över 20 år så bodde jag ihop med henne. Under de åren så vi 3-4 tillfällen så har jag vänt mig till socialtjänstens avdelning för våld i nära relationer. Jag fick komma dit och prata, och det är klart att i början så sa jag väl inte allting heller. Jag mörkade ju. Jag tror att eftersom jag var man också så har man inte riktigt kunskap. Vad frågar man och vad säger man? För det kan jag tycka så här i efterhand att de inte frågar rätt frågor. Alltså de verkar inte som de tog det riktigt på allvar, för att jag fick ju höra då att nej, tyvärr. Det finns ingen hjälp här, utan vi måste prioritera kvinnor och deras barn. Och så, ja men vad ska jag göra då? Så jag, men du får hålla låg profil, försök och undvik att hamna i bråk hemma. Och jag hade ju gått till polisen en gång också när jag blev slagen. Och så kom jag dit och du vet, man tar mod till sig. För det är inte bara att gå till polisen. För man vet, men tänker att de kommer inte tro. Och så blev det ju det bekräftat när jag kom dit, för den första frågan jag fick var, vad gjorde du först? Och då tänker man så här att, herregud, jag har blivit slagen här, och så får jag en fråga, vad har du gjort först? Och då, och så fick jag någon sån här förklaring om att, ja men, det är ju oftast män som slår kvinnor, men inte det andra. Och kvinnor slår i försvar. Jag tyckte det var hemskt. Det var som att få en andra misshandelsomgång. Fast den här gången liksom mentalt av myndigheter. Att inte bli trodd. Alltså det gjorde ju då att jag gick ju aldrig med till polisen. Jag nämnde ingenting om det. Jag knöt mig ännu mer inom mig. Och liksom, när de säger så, när socialtjänsten säger gå hem, håll låg profil. Ja, vad gör man då? Jo, man lever ett liv som inte är ett liv. För det är inte ett liv. Vakna upp varje dag och känna att nu ska jag ta mig igenom den här dagen. Jag har barn hemma. Jag måste göra så bra jag kan som pappa för att de ska må bra. Så att inte de hamnar i problem med mamma. För hon var ju arg och elak mot dem också. Och de två äldsta, de flyttade hemifrån ganska så fort de hade möjlighet. Och sen var det bara den yngsta som var lite sladdis då. Och han lärde sig ganska snabbt då hur han skulle förhålla sig där, provocera fram saker. Så att jag höjde rösten och sen kom hon ut och sa att jag var en värdelös pappa. Så fick ju han som han ville. Men det är ju det här som händer när man bor länge i såna här grejer. Och till slut så bara kände jag, de sista åren var det mer så här att jag bara var en icke-person här inne i huvudet. Alltså jag kände att jag hade varken dippar eller höj. Alltså jag kände inte glädje, jag kände inte sorg, jag kände inte... Och arg kunde jag bli, men då gick jag undan. Jag vågade aldrig säga någonting till henne, för då blev det 1000 gånger värre.
Du blev apatisk.
Jag blev apatisk, känslomässigt apatisk, och därför så är det så, det är ju det här som jag märker nu liksom, att det finns så många där ute som är i min situation, alltså som män, och, eller de som inte blir trodda att de är utsatta för det här narcissistiska våldet av en psykopat, eller du vet, hon var ju utåt, ingen skulle tro att hon gjorde det här. Hon var väldigt glad, charmig utåt för många andra när vi hade gäster. massor som har blivit chockade så här i efterhand när de har hört vad jag blev utsatt för. Va? Säger de. De visste att hon kunde bli arg, men inte att hon utsatte mig för det där.
Hej allihopa. Den här veckan samarbetar Älskade Psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och ups, så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anyfin. Med Anyfin kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura, vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt ID i appen och sen följa deras instruktioner. Därefter hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under 7 dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter, ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
Jag hade ju de sista 2 åren där nästan när jag var så här känslomässigt apatisk, bara kände att allt var skit och allt var, jag kände ingen glädje, ingenting, och så tänkte jag så här, men det var nästan så att jag ville provocera fram en situation när hon skulle ta till fysiskt våld. För jag hade sagt till mig själv att det var ju väldigt mycket lättare när hon blev arg. För att förklara det, alltså när någon blir ledsen i min värld, då tar jag hand om. Hon grät, hon visste ju det, hon kunde sätta på sin gråtmaskin hur mycket som helst när hon märkte att jag började tröttna på vissa saker, för då visste hon att då skulle jag inte lämna. Jag skulle, du vet, ta hand om, för så är jag. Men när hon var arg, då kunde jag ju sticka ut. Jag kunde gå iväg och vara ute och bara sitta på ett ställe och bara stirra rakt ut. Alltså jag stack ju ingenstans, men jag kände att bara att jag blev så här som i tomrum, förstår du, liksom. Och vad som hände då var att det blev en situation och så började hon slå mig, banka så här, och då kände jag nej, inte igen, tänkte jag, va? Nu sticker jag. Och jag hade inte mycket på, jag hade ett par jeans, jag hade ett par tubsocker, jag hade en fotbollströja på mig, tror jag det var, och hon ryckte min jacka. Så att hon tog jackan och jag ryckte tillbaka, och då började hon slå mig. Och jag bara gick förbi, tog de första bästa skorna jag såg där, och det var ett par finskor. Stack ut. Stack iväg och hittade en parkbänk någonstans och bara satt där och bara stirrade ut och tänkte, vad fan. Hon ringde och ringde och ringde. Jag svarade inte. Och till slut så okej, jag svarade. Och då var det att jag skulle komma, för att det kom jag inte att hämta honom, alltså sonen, så skulle det bli katastrof. Så jag gick ju hem. Jag hade bilnyckeln och den ville hon ju ha, givetvis. Och jag såg min son, han stod ute där med en liten ryggsäck och grät. Och så gick vi. Och sen ringde jag till socialtjänsten och berättade som det var. Och frågade, har ni någon ställe jag kan bo på i natt? För att, eller vad ska jag göra? Liksom. Nej, du får komma imorgon. På morgonen då. Men jag måste ju ha någonstans att bo. Jag är här med min son, sa jag. Så vi fick någon jourlägenhet. Och så nästa morgon så kom jag dit. Det var ett sån här dubbelsäng, ungefär som på ett vandrarhem stort sett, va. Men det kändes okej då. Vi fick en sån här papperslakan och lite sådär. Det var jag och min son bara. Och så nästa morgon så tog mina föräldrar hand om honom. Och när jag kom dit så sa de, ja, du ska till ett skyddat boende. Och det kändes liksom, du vet, man känner att man hör någonting som i en tunnel. Lite eko så här, man känner så här. Att man, någonting som man, du har hörlurar på. Jag var så liksom, du vet, så här. Men så tänkte jag, okej, när då? Nu, stort sett va? Och var, så sa de var. Och jag skulle vara där, inom 3 timmar så skulle jag vara där. Då tänkte jag liksom att, jag tar det här. Jag fick ju höra att man skulle inte ha mobiltelefoner där, inget internet. Och jag såg framför mig någonstans, ute på vischan någonstans. Och sonen då som hade levt framför PlayStation för att begrava sig i det, för att det var så jobbigt hemma. Hur skulle jag klara honom liksom? Man är så osäker, jag var nere på havsbotten. Alltså, ingen självkänsla, ingen självförtroende. Kände mig så liten, så liten som man bara kan känna sig. Men jag tänkte ändå att nu har jag fått hjälp här, så nu, det var liksom bara att acceptera, kände jag.
Kan du beskriva känslan där på det här skyddade boendet?
Vi kom dit och fick en liten lägenhet, och de har ju massa, alltså det där skyddade boendet var så att det var ju mest givetvis då kvinnor. Jag tror den där sommaren, det var jag och så var det 2 män till där, pappor med barn. Och jag minns ju att jag tänkte, va? Finns det flera? Jag blev chockad. Kom dit, en liten fin lägenhet mitt i en stadsdel där vi bodde. Det var inte alls ute på vischan som jag trodde. Och det var fint liksom. Och vi hade inga mobiler, inga internet. Det var 1, 2, 4, 6 tror jag också vi hade på tv. Det var bara så lugnt. Vi satt där och min son sa till mig, pappa, vad lugnt och skönt vi har, eller hur pappa? Och sen någon annan gång sa, gud vad jag älskar dig pappa, sa. Vi satt och tittade på sådana här program som han aldrig skulle titta på. TV4. Bonde söker fru. Vi lagade mat. Vi satt och spelade Yahtzee. Gång efter gång efter gång. Det var som när jag själv var liten. Vet du, man inte hade mobiler. Och vi köpte en billig basketboll då, och på gården där vi bodde så fanns det en basketkorg. Och vi var ute där, det var ju varmt den där sommaren, jättevarmt. Och det var ju fotbolls-VM. Och första kvällen vi kom dit kom jag och då gick vi till någon sån här ställe där det var stor bild. Och bara massa svenska fotbollströjor, och han hade aldrig varit med om något sånt där. Och det påminner jag mig när Sverige, du vet 94, när de tog VM-brons den där sommaren. Då, när det också var så här jättevarmt. Och det var precis den stämningen då. Så. Alltså det var far och son. Det var liksom det här att få vara pappa. Nu fick jag börja om. Jag fick vara pappa som jag ville vara pappa. Som jag hade föreställt mig att vara pappa. Han sa ju så många gånger, han tyckte det var så mysigt. Han bara sa det spontant. Och vi fick hjälp. Man får ju varsin kontaktperson, vuxna, föräldern och barnet. Det fanns verksamhet för ungdomar och barn. För min son var det de här lite äldre, och då fick de göra grejer. Det fanns en sån här skaparverkstad på skyddade boendet. Man fick måla. Jag kom dit och fick jag fråga, vad vill du göra då? Efter över 20 år när jag inte fått göra någonting, när jag inte fått bestämma någonting, när jag inte har fått, vet jag blev stum. Jag blev tom, jag visste inte vad jag skulle säga. Och så i början satt jag mest där på, det fanns ju en innergård också va. Och jag fick ju fråga många där. Det var en trevlig stämning. Men jag så vet ju att många kvinnor tittar på mig var en man liksom. Var lite, för de har ju varit med om hemska saker, traumatiska händelser med män. Men jag höll ju väldigt låg profil. Jag fick frågor om jag jobbade där, eller barnen kom fram till min son och sa, var lugn, din pappa är. Så de har ju sett pappor som har slagit, de har sett pappor som har skrikit. Nu såg de en pappa som var väldigt lugn. Min son såg andra kvinnor, mammor som var väldigt lugna. Och han pratade med dem, vet du. Han sökte sig till dem och pratade. För han var ju svältfödd på att få omtanke av sin mamma hemma, va. Fick bara höra massa skit hela tiden. Och det här är ju såna här grejer som jag brottas med nu. Att varför väntar jag? Fast det var ju inte mitt fel att jag fick vänta. Men du vet, varför lämnar jag inte tidigare? För jag har ju dåligt samvete nu. Fast jag inte ska ha det. Men man har det. Jag var utsatt för våld. Alla former av relationsvåld som du vet om, liksom, har jag provat. Jag har varit med om allt. Inte sexuellt våld. På det viset. Fysiskt sexuellt våld. Men jag har ju fått höra att jag inte duger. Jag har ju fått höra, du vet, sådana saker. Att man blir nedtryckt. Jag kände så här att jag blev nedbruten. Omformad till någon som gjorde allt som hon sa. Och när jag var där, då fick jag höra att jag var patetisk och inte hade någon egen vilja. Det var inte det heller bra. Så att man blir ju inne i ett virvar av psykologisk misshandel som gör det. Och det är jätteviktigt att lyfta, för att det är så hemskt. Det finns mycket sånt där som inte kommer ut. Därför jag sitter här idag, att jag vill sätta ord på dels att män utsätts för det här, och att man som pappa blir en icke-pappa för att man får inte vara pappa. Att man utsätts för en det ena, en det andra, olika typer av våld. Jag har suttit i en kall bil i timmar när det har varit kallt. 10 minusgrader har jag suttit. Sönderriven. Vid något tillfälle så var hon ju helt så här rabiat, vet du, och hon sprang och hämtade kniv och jag sprang ut. Och så hör jag min son säga, nej mamma, inte kniv, inte kniv. 12 bast.
När du var på det här skyddade boendet där med din son, gick du tillbaka till din fru sen, eller var det definitivt slut där då?
Alltså jag hade ju inte, det fanns ju inte på världskartan att jag skulle ha kontakt med henne någonsin, ever, liksom aldrig mer. Även om vi hade barn gemensamt, hon hade utsatts mig för, och nu var jag fri. Det är ju viktigt när man kommer bort sådär. Jag fick ju hjälp med allting på det här skyddade boendet. Jag ansökte om skyddad identitet och skilsmässa. Det tog ju 3-4 veckor innan jag ville skriva på den där skilsmässan. Bara det liksom. Jag var så, du vet, nedkörd. När jag tänkte att jag skulle skriva på det, tänkte jag synd om henne. Sen tog det 18 månader, alltså 1,5 år. Och det var en slump att vi fick kontakt. Inte på grund av mig. Jag hade börjat någonting med en sån här online business, alltså någonting, jag skapade en webbsida, jag skulle börja bli en sån här coach, och då på den sidan, den hette mitt namn då, .com. Hon sökte på någonting och så kom mitt namn upp, va. Och så helt plötsligt ser jag på min mail hennes namn. Va? Jag fick ju en chock. Men hon skrev då bara att hon, för det här var på engelska, va? Och hon skrev på engelska, fråga om lite tips om träning och lite hur hon skulle äta och sådär. Jag tänkte så här, det tog ju säkert 2 månader innan jag skrev tillbaks. Och då tänker man säkert, varför gjorde du det då? Jag kände mig stark. Jag tänkte att det här var ett mejl. Jag har varit fri så länge. Jag kände mig stark, tänkte jag. Men jag kan ju säga det att till de som undrar och kanske är där, att släpp aldrig ner garden. Jag släppte ner min gard, och efter 2-3 månader där från att hon kontaktade mig så umgicks jag med henne igen. Och vips så hade hon sagt, kan du inte komma hem och fika? Och då tänkte jag väl så här att jag hade makt. Jag hade makt och jag hade, eller jag skulle inte. Jag tänkte att vår son då, som han som var med mig. Han hade ju, efter vi kom tillbaks till stan där vi bodde, så bodde vi typ, efter en månad så hade han redan börjat ta kontakt med sin mamma. Så det var ju rörigt och jag vågade inte ha honom kvar. Vi fick en sån skyddad lägenhet tillfällig som, ja, var ju anpassad för kvinnor för det första. Så då hamnade han på ett HVB-hem. Det var mer för att jag vågade inte bo med honom, för jag kände att han skulle tala om var vi bodde och så skulle jag få kontakt. Och det var precis där samma, du vet, efter 3-4 månaders frihet liksom där. Så då var jag fortfarande jäkligt rädd. Men så tänkte jag så här, att jag hade kommit långt. Jag hade ju börjat engagera mig. Jag ville ju hjälpa andra män. Och genom att berätta min historia, försöka engagera mig i de här frågorna. För det ger mig styrka liksom. Att kunna bidra i det här. Så jag tänkte att jag skulle inte fastna. Men gud vad jag bedrog mig, för att psykopater och narcissister, de är ju väldigt bra på att manipulera. Och innan du vet ordet av så är du fast i ett nät igen. Och det var ju det som hände. Inte som sagt känslomässigt, men hon berättade ju allt hur jobbigt det hade varit sen jag lämnade och ensam. Och hon var väldigt tillmötesgående, tillgiven, servera kaffe. Och jo, jag behövde inte göra någonting i stort sett när jag var där. Och jag hade aldrig, ska jag säga, någon tanke på att det skulle bli hon och jag igen. Det var bara, jag tänkte, okej, vi har en son som bor i familjehem och han hade önskat att vi skulle umgås, inte vara tillsammans, men att vi skulle samarbeta. Så jag såg honom som det kanske bäst för honom, tänkte jag, om mamma och pappa samarbetar. Det var ju det enda hon behövde. För sen var jag ju fast där i säkert 4 månader. Det var hemskt. Jag gjorde ju det min vana trogen, hjälpte henne med, hon skulle, med allt möjligt som hon behövde hjälp med, som hon sa att hon sådär. Man hamnar ju tillbaka i det här mönstret. Efter 20 år så har du ett mönster och det ändras aldrig. Så att till de som funderar på, lyssnar och funderar på om det ska bli annorlunda, aldrig, det blir aldrig annorlunda. Därför att de är manipulatörer, de manipulerar dig så det bara, du vet. Och det var jättehemskt den här gången, därför att jag visste ju att det här var så fel. Jag kände nästan som att jag förrådde mig själv. Jag hade dåligt samvete gentemot mig själv. Jag hade ju blivit ganska bra på att slå av saker. Men det blev ju ändå så här, jag var ju livrädd att någon skulle se. När man skulle åka ut och handla med henne, att någon skulle se oss och sådär. Och mina föräldrar, och vad skulle de säga? Och nu när jag har kommit så här långt, vad kommer de att säga liksom så här? Skam, ja, skuld och skam och då, och liksom man bara kände, jag vill ju inte det, men och sen blev det faktiskt så här att hon återgick till sitt hemska beteende, hon låste in mig en gång, jag skulle iväg till jobbet, jag hade sovit över där och så skulle jag iväg till jobbet, hon låste mig 7-tillhålla nyckeln, 2 timmar fick jag sitta där, hon tog mina grejer, min väska och så, 3-4 sådana där saker var nog, va. Sen så gick hon in på min mobil och jag vet inte om jag hade någon sån här tumgrej, men på nät såg man, så hade hon gått in och börjat titta på mina sms och massa. Det var droppen, va. Så när jag vaknade och hon visade att hon hade gjort det där, då stack jag till jobbet. Sen efter det så bröt jag och så har jag 0-0 kontakt. Och det där är ju viktigt att liksom berätta, för att det här är ju många som kommer tillbaka, därför att de vet ju vilka knappar de ska trycka på. Oftast när det gäller kvinnliga psykopater så använder de ju sex till det där också. För den biten är ju ofta så himla jättebra. Vissa grejer var ju bra förr, men inte på den sista åren när jag bodde med henne. Men liksom, det är ju en vanlig grej att de använder. Och många faller ju dit, säkert. Och är man där tillbaks och så släpper man ner garden, så är du körd.
Hur skulle du säga att du har bearbetat det här?
Jag har ju ännu inte bearbetat allting, eftersom det går ju faser det här. Första stadiet, då är man ju bara så himla jätteglad att man är fri. Man är fri. Man är euforisk, jag var glad. Det första året var jag liksom bara, åh. Sen började saker och ting komma i kappen, va? Och det var väl då som jag fick PTSD. Jag märkte att jag vaknade 5-6 gånger varje natt. Jag märkte att jag gick omkring och var nedstämd utan att jag inte visste var. Jag märkte att jag var irriterad, stingslig. Vissa dagar var jag mörka. Det säger jag orkar ingenting. Men framförallt det här drömmar. Jag drömde ju massa saker som jag inte riktigt kom ihåg vad jag drömde, men det var obehagliga drömmar. Så det kom ju sådär, va. Och så börjar jag att få terapi och 5 gånger, 1 gång i veckan. Vilket gjorde att jag öppnade min Pandoras ask med alla känslor. Jag fick ju börja nysta i det där. Men sen så vart min psykolog sjukskriven en längre period.
Vilka mer konsekvenser har det här föregående äktenskapet dragit med sig till det livet som du lever idag?
Även fast hon inte existerar i mitt liv så finns ju vanor kvar. Ja, du vet, det sätter sig djupt under så där många år. Jag tror inte man behöver vara fast i sån här så länge, så många år, för att det ska sätta sig en vana att du ska bli en annan person. Jag märker ju att jag reagerar på vissa saker, och det är liksom höjda tonlägen, eller när någon är lite mer bestämd och vill bestämma och så här. Så, eller jag märker att jag kan liksom dra mig tillbaks lite så här. Och, men en sak som jag känner är att jag, en del säger, ja, men nu får du väl hitta någon trevlig tjej nästa gång då, liksom. Men i min värld så, det kommer inte ske. Och det låter väl liksom, min ålder, jag är ju väldigt många år kvar och sådär, och det kanske sker, va, men just nu så känner jag att jag kommer inte kunna lita på någon igen, aldrig vet, alltså bo ihop med någon igen kommer jag inte göra heller. Skulle jag träffa någon så skulle det vara typ så här, det är vad jag kan sträcka mig till. Jag skrattar, men det är inte roligt, det är hemskt liksom, att man känner den här, att vad hon har förstört. Jag har fått bra kontakt med mina barn, och det tycker jag är kul. Jag har börjat nu titta på vad jag vill göra med min framtid. Jag har ju mitt jobb, men det är ju påfrestande, du vet, att jobba med människor på det viset, med scheman och allt det här. Det tar ju på krafterna, och är någonting jag märkt att jag börjar ju gråta mycket lättare nu. Jag kan gråta för minsta lilla, liksom om jag hör en musik. Som här, jag lyssnade på Ted Gärdestad häromdagen, och man har en låt som jag aldrig hade hört, Den stora sorgens famn, och liksom det var ju floder då, va? Eller om jag ser en film, för jag har alltid varit den här, innan jag träffade henne så var jag så. Jag var en sån här känslomässig människa som visar känslor och som kan gråta om jag lyssnar på musik eller film. Men det fick jag ju inte göra, för att jag grät ju inte när hon berättade saker som hon tyckte var sorgliga för henne, så kanske inte jag grät. Och så fick jag ju kritik för att jag grät när jag satt och tittade på en film, och det var ju skitlarvigt, och det var fasen, gör du det för, när du gråter ju aldrig. Så jag slutar ju med det där, jag anpassar mig, och det är ju det som är så hemskt i de här relationerna, att du blir en person som du inte är. Min mor sa ju till mig flera att jag hade blivit personlighetsförändrad. Jag börjar ju liksom bygga upp mig själv nu efter alla de där åren. Men det kommer ju det känns idag som att jag inte kommer lita på en annan person på det viset igen som jag litade på henne där för över 20 år sedan. Är det någonting som jag önskar att jag kan hjälpa till med, vilket är varför jag är här idag, att kanske lyfta det här och komma framåt, att vi kan hjälpa alla som har behov av att få hjälp. Att man kan prata med anhöriga som inte förstår någonting, hur de ska hjälpa den här sonen, eller ja, i det här fallet sonen då, och komma loss. Hur gör man? Vad är det som gör att den här personen stannar? Att kunna sätta upp de här, det är så viktigt att förstå det här. Dels hur de här psykopaterna, narcissisterna, de här människorna som utsätter sina fruar och män och barn för det här våldet. Men också förstå den utsatte på så vis. Varför reagerar den så? Eller vad är det som gör att man stannar? Varför gör man ingenting? Varför man får de här frågorna? Det får ju kvinnor också. Varför stannar du om någon slog? Varför stannar du? Varför gör du inte? Alla de här varför, det är jättejobbigt. Därför är det så skönt när man kommer till ett skyddat boende så där direkt efter, där man andra har varit med om samma sak. Man blev som en, kändes lite som en familj, förstår du? Det var som att man behövde inte förklara. Man tittar varandra i ögonen och förstår den andra. Jag var man, de var kvinnor. Vi hade varit med om samma typ av relationsvåld. Vi visste.
Mikael Larsen, du är relationsexpert, och vi har precis lyssnat på avsnittet om Lasse. Vad tänker du när du har hört det här som han berättar om?
Jag känner inom mig en viss frustration när jag lyssnar på det. Jag känner mig frustrerad över att jag skulle vilja ta Lasse under armen och säga, du kom, nu går vi åt detta hållet. Men jag vet också, eftersom jag själv har haft, inte i den här situationen så, men att man ibland skulle behöva någon som tog en under armen och sa, du vet vad, ser du vad som händer? Detta pågår, nu lämnar du detta. Jag menar, jag sitter inte här och utger mig för att vara en expert som har koll på allting själv. Absolut inte. Jag tror mig, jag har trampat många gånger klaverat. Men det är kanske också därför som jag vet hur man kan komma vidare ur det.
Den här kvinnan som Lasse möter, vad säger du om hennes beteende här genomgående?
Det låter som sadistiska drag som får allt mer utrymme att växa sig starka när hon ser Lasses hjälplöshet och utsatthet. Och det är på något sätt triggar igång henne att fortsätta och göra ännu mer. Jag vill säga till Lasse och till andra män som lyssnar på detta att vad bra att den här berättelsen kom fram också i det manliga perspektivet. En man som får fly med sin son till skyddat boende från en härskande, farlig, manipulativ kvinna. Jätteviktigt, starkt också, för att det finns en enorm skam i många män, för att det finns ju fortfarande det här synsättet att ja men vadå, han är ju man, han kan väl bara sätta ner foten och säga ifrån, klappa till henne, om man nu tar den här primitiva delen av det där man ska vadå markera, men så enkelt är det inte, när man alltså det är den här normaliseringsprocessen. Vi bryts ner gradvis. Hade Lasse sett direkt från början hur hon var och hon skulle bete sig, så hade han inte gått in i detta. Men så är Lasse också en snäll människa som jobbar med människor som vill väl, som inte brusar upp. Som har lärt sig tidigt att man ska vara snäll mot varandra. Så för honom tror jag också att det är ett okänt landskap att vara med den här dominanta, eldiga, hetsiga kvinnan. Han tycker säkert i början att det är en frisk fläkt som kommer in i hans liv. Ja, det är mycket, mycket som växer med i alla fall när jag lyssnar på detta.
Är det vanligt att det här våldet kommer smygande? Det börjar med det psykiska, men det fortsätter att eskalera till att hon knycklar sönder glasögon, det är bråk vid parabolens slag och till slut blir det ju även att hon jagar honom med kniv så att till och med barnen får ingripa.
Vi vänjer oss vid den miljön vi är gradvis. Det är klart att i vissa fall så sker det väldigt snabbt att du ser att det här är farligt, det här är en härskarmentalitet. Men det ligger också i människans sätt att överleva. Exemplet en man som för att överleva gör det som hon kräver. Vi blir faktiskt, och det här låter också hemskt, självutplånande. Vi sätter den egna viljan och spel.
Vad är det som gör att kvinnan är så aggressiv och kontrollerande och våldsam? Kan det vara så att det finns andra orsaker som bottnar sig i den här aggressiviteten hos dem själva, tänker jag då?
Alltså det är klart att det finns sidor av henne. Jag känner ju såklart inte henne, jag vet inte. Men i den här dynamiken så får hon ju mer och mer utrymme att lyfta fram sitt avgrundsdjupa mörker som hon projicerar ut på Lasse, på sin partner. Så att hon tillåter sig, hon utnyttjar Lasses snällhet och förfinar konsten att trycka till honom mer och mer och ta större och större plats för sin hänsynslöshet. Vilket såklart gör också att Lasse bryts ner och går med på nästa och nästa och nästa. Och det som slår mig också när jag lyssnade på detta, det är att han kommer ju loss. Han sätter igång sitt eget projekt, så att säga, att försöka hjälpa andra. Och sen så dimper ni meddelanden från henne. Och då känner han sig så hyfsat stark, så han tänker, ja men det kan jag svara på, jag kan hantera det. Men han är inte så stark som han tror ännu. Så han trillar dit igen. Och det är också någonting som de här människorna ofta är väldigt bra på. De är bara på att känna av.
Och sen tror jag också den här okunskapen och attityden hos polis och socialtjänst som han beskriver, det bidrar ju också till att man får den här känslan av att det är ingen tror mig. Och
du vet, när människor börjar ge upp tron på att samhället ska hjälpa dem, då är det en farlig väg. För det är bara folk isolera sig och skapa sin egna, så att säga, verklighet om sig själv. För vi behöver ju varandra. Vi behöver ju känna att det finns människor som tror på oss. Det finns inget eller få saker som är så hemska som att du har varit utsatt för någonting. Och så när du i förtroende vänder dig till någon för att säga, detta har hänt mig, detta har hänt mig, så blir du ifrågasatt. Ja, vad gjorde du då för att det skulle bli så? Då blir ju, det blir dubbelt tortyr på det.
Och sen har jag en sista fråga, och det är lite mer allmänt så där. Skiljer sig män och kvinnor som är psykopater och narcissister?
Två svar egentligen på det. Den är att i vissa fall är det inte någon större skillnad. I vissa fall är det, kan det vara väldiga skillnader. Jag tror att den kvinnliga psykopaten kan vara mer listig, manipulativ. Där, på grund av, i många fall, den fysiska styrkan. Där den manliga psykopaten kan, så att säga, luta sig med att om han är storväxt och stark och köra med den härskar tyrannmetoden, så att säga, om jag använder det. Medan kvinnor som är psykopater eller narcissister är mer smidiga. De manipulerar nog mer omgivningen till att tro på att de är offer. Men återigen, det är komplext. Det finns många olika typer inom psykopater och narcissister.
Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, så lyssna då på avsnitt 8 i säsong 1 där Tom berättar sin historia. I nästa avsnitt så möter vi Cecilia som berättar om en kollega hon har på en arbetsplats som är psykopat och hur det är att vara den enda som utsätts. Alla avsnitt finns redan nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt.
Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.